Ja, min hustru, det är hon som försörjer oss nu för tiden. 30 år var vi ute i Spanien tillsammans. Men sen när jag skulle ut 2010 så fanns det ju inte underhåll. Så därför så är hon hemma och jobbar i Lammhult. Så jag får åka här emellan. Ni vet, när Jesus kom och sa, Petrus och Andres, följ med mig. Då fick de lämna fru och barn hemma i Kapernaum och sen sprang de omkring med Jesus lite och fick hälsa på där hemma emellanåt. Så gör jag nu. Det är hon som sköter jobb. Speciellt tack till den här församlingen nu då. Astrid är inte här idag, va? Från Skire. Nej. Men det var Stillesjö och Gertrud som var mina söndagsskollärare. Och jag har tänkt på dem. Tack gode Gud för dem. Det kanske är därför jag står här idag. Min första bibel fick jag ut i Skire då. Och det är därför jag... Och tack för alla år som ni har stått bakom och stött. Det är inte så många från Karlsena-släkten som är med mig. Min bror, han har varit nere i Jemen. Det går ju inte att vara i Jemen nu. Och det går inte att ha missionärer där. Han var nere och hjälpte mig nu i veckan med en garageport jag håller på att sätta upp. Och han sa, det är nog 13 missionärer de har dödat där nere då. Men det arbetet från Sverige, det är det enda hjälparbete som fungerar i Jemen just nu. Så att han är också ute, men han bor i Motala. Då ska vi se på den här, jag har en PowerPoint. Ja, jag tog med en sån här liten bok. Jag har ju skrivit en 12 böcker nu där nere. Jesus, único camino al reino de Dios. Jesus, enda vägen till Guds rike. Jag håller på att arbeta med den nu för att göra ett studie är 10 klasser över den här boken. Jag håller precis nu på med den för jag ska börja undervisa om de här 10 klasserna nu när jag kommer ner i Crevillente. LL, det är alltså LJ-ljud. Det heter inte Mallorca utan det heter Mallorca och Castellón heter det inte, Castellón och så här. Och Crevillente blir det då. Så det får ni öva på. Där bor jag för tillfället. Och då kan vi ta nästa. Den 15 oktober, det är inte så länge sedan, då invigde vi offentligt lokalen i Cox. Vi öppnade den redan 12 juni för första mötet. Då predikade jag första gången. Då var jag fortfarande i Santa Pola och så åkte jag dit. Men nu är den alltså offentligt invigd. Det betyder att vi tillhör en rörelse som heter Assemblea de Dios de España. Och vi har då 12 olika distrikt. Och i vårt distrikt, och då måste så att säga distriktsordföranden komma dit och liksom vara med på det mötet. Och det är liksom sådana här etiketter som det heter då, va? För att man ska inviga en lokal offentligt. Och den blir så att säga en offentlig egendom av rörelsen, om man säger så. Så vi hade väldigt mycket folk, annars så brukar vi inte vara så många. Det är kanske 30-35-tal som kan komma. Nästa, där ser ni våra söndagsskolbarn. 4 flickor, visst är det roligt att ha lite barn. De dansade där, de kan ju inte göra så mycket. Men de hade en musikstycke och så dansade de lite grann. Nästa. Det var en kör från Elche. Elche ligger bara 2 mil bort, en sån här liten stor stad då, va? Det är ju där alla flygen går ner i Alicante, det är i Elche då. För Alicante och Elche har en 250 000 invånare och Alicante 350 då. Så det blir en väldigt stor stad där. Och de kom och sjöng. Nästa här är jag. Annars så sjunger pastor Pedro. Det är han som står där vid Vida Nueva, kallar vi vår gudstjänstlokal. Det är en kille i församlingen som har gjort den här loggon och satt på väggen. Så nu har vi en logo för vår församling. Den heter Vida Nueva då. Nytt liv. Vida betyder liv och Nueva är nytt då, va? Men så är det ju omvänd ordning. Nytt liv. Nästa. Annars är det hans bror Felix där som sjunger ibland. Han har sin gitarr och så. Han är nästan lite, han kan sjunga opera om det så är. Och han sitter där och spelar lovsånger och tillbeder. Vi har inte så många sångare, men vi har faktiskt fått 15 stycken. Jag tror det, eller 12 eller 15 som har börjat på en musikskola som vi började 8 oktober börjar vi med en sång och musikskola i församlingen. Och det är roligt att det finns både barn och äldre som vill lära sig. Så det ska vi lösa på något år. Precis som vi gjorde i Santa Paula, om ni minns. Jag var 1,5 år i Santa Paula. Och där hade vi också sån här musikskola under ett år och fick fram trummisar och lite olika. Ha nästa bild då. Där ser ni ungefär hur de ligger. Det är bara 16 kilometer tror jag har från Crevillente till Cox. Från mitt hem till lokalen i Cox är det då. Och Granja ligger precis ihopväxt. Granja de Rocamora. Ni ser att jag har skrivit Granja. Det är alltså motorvägen som ligger där ute. Om ni ser en liten pil ner till Murcia. Och sen norrut så går vägen till Alicante då. Det är en motorväg så att jag kan åka motorväg. Det går väldigt fort. Det går på en 10-15 minuter så är jag på plats. Från Crevillente där jag bor då. Och sen så ner till Cox som ligger Granja och Cox. Cox har ungefär 7200 invånare. Granja 2,5. Så det blir en 10 000 som bor där. Då tar vi nästa. Den 8 oktober så hade vi då La Graduación. Alltså vår bibelskola. Jag vill förklara för er att när jag kom ner till Spanien för 40 år sedan. Tänker 40 år. Det var 1976. Då hade precis Franco dött. Han dog i november 75. Så 10 månader efteråt så kom vi in. Och då fanns det bara 300 församlingar i hela Spanien. Alltså hela landet då. Och nu kanske vi närmar oss i alla fall 4 000 församlingar. Men jag menar vi har 8 000 kommuner. Så det är ju fortfarande inte så mycket. Men då hade precis också vi fått tillstånd inom katolska kyrkan att predika på spanska. Man hade ju varit förbjuden att predika på annat än latin fram till 1965. Och Bibeln var en förbjuden bok. Och nu ska jag inte gå in på det för det tar lång tid om jag skulle berätta det. Men det är en öppning som har förändrat vår situation. Och nu vill jag nämna det här med att ni ser pastor Pedro där på knä, ligger han där. Han har tagit emot sitt diplom och sin examen från seminariet. Det vill säga när vi har gjort 4 år på EBSE. EBSE är vårt distrikts bibelskola som jag har undervisat där nu då i 19 år. Och jag vill att ni ska förstå varför det är så viktigt det här med bibelskolorna. För det är en nyckel till varför det går så fort. För ni kan ju fråga, varför tog det 15 år för mig att bygga en församling i Castellón? Ja, det var ju ett par, tre olika församlingar där i Castellón. Men det var 15 år arbetade Britt och jag i Castellón. Sen var vi 10 år i Villajoyosa. Men nu så är jag kanske bara 1,5 år i Santa Paula och ett par år i Rojales. Nu har jag byggt 3 församlingar på 3 år i stort sett. Varför kan det gå så fort? Jo, nyckeln till det här det är ju att det finns andra pastorer som tar över arbetet och som jag går och hjälper. Men varför går jag och hjälper dem? Jo, jag har ju satsat 4 år i Pedro redan innan. Han har varit min bibelskoleelev då i EBSE. Och så har vi utvecklat och därför blir det typ teamarbete på ett annat sätt. Och därför går det så fort. Jag går till Cox, men det är ju Pedro som ska vara pastor i Cox. Och det är han som får stå, och jag står bara liksom en mentor vid sidan om. Och det är ju därför det går undan. Där ser ni också Rafael. Han får också sitt diplom. Det är han som sitter på knä jämte där. Men jag tog ett annat kort där han står. Rojales, det var ju den församling vi satte igång 2013 då. Så den är 3 år nu. Och det är Rafael som står där som ansvarig med sin fru Antonia då. Och så att de här bibelskolorna, det är där vi får fram elementen för att vara pastorer på de här platserna. Nästa. Kreviljente ligger 17 kilometer bort då, ungefär. Det beror på var man bor i samhället. Jag bor där, det är en stad på 35 000. Här finns då en Philadelphia-församling. Jag kan inte säga romer, för de är kalå. Och därför blir det Sigena-församling. För i Östeuropa har vi romer. Och vi har börjat få in lite romer i Spanien också. Nu, från Rumänien. Men annars är det kalåstammen som kom via Egypten och in där. Och han som är pastor där är Francisco Moreno. Han är kalå. Och de allra flesta i den församlingen som jag är alltså kalå. Det är en eller två. Jag ska komma in och försöka bryta den trenden och få in vanliga spanjorer och annat folk också i den församlingen. Så att det blir liksom en typ de här internationella församlingarna som vi har idag. Nästa. Där har ni Francisco och Dolores. De var mina elever då, 4 år också på EPSE. Så att det finns den kopplingen. Alltså att jag tror att de var från 1999 till år 2003 var de mina elever. Och ni ser deras dotter där till höger. Det är Mariluz. Och hon går också nu sitt 4:e år på EBSE också, på bibelskolan. Och så, till vänster är Samuel, det är lillpojken. Alltså det är deras Francisco och Dolores barn då. Sen har de en annan son som är äldre som heter José, som jag arbetar med lite. Och tre av barnen där som ni ser, de tre, den lilla, det är hans barn. Så i stort sett är det ju familjen, om ni förstår. Alltså församlingen i Kreviente, det är i stort sett en enda stor kötslig familj, om man säger så. Nästa. Vi har ett fakultet då i Andalusien, 60 mil bort i Córdoba. Jag höll på att få det till Castellón på min tid när jag var där, men det stannade i Córdoba. Och nu har de reparerat upp det så det har blivit jättefint. Superbra. Nästa. Det var dit vi åkte i maj månad. För jag ville sätta igång tredje årskursen. Vi har ju 2 årskurser i EBSE. Och så skulle vi starta upp tredje årskursen. Och då blir Francisco Moreno, han blir så att säga direktör för den här utposten då. Och jag och Ricardo Arambulo som står vid min sida där. Ni ser, när vi tittar framför så är det på vänster sida. Det är Ricardo Arambulo. Och den andra killen, han ska börja på seminariet. Han är från Elche. Och vi är 2 lärare då. Jag och Ricardo Arambulo. Han är också teologiskt utbildad då. Har fått licensiat från Houston. Och vi undervisar då på bibelskolan i Kreviente där vi har 3 elever just nu då, för tredje året. Córdoba är känt för sin gamla moské, om ni åker dit. För att på 1000-talet fanns det 2 världsstäder i världen, och det var Bagdad och det var Córdoba. Och den här moskén är enorm. De har gjort en jättestor katedral mitt i den, men den syns ju knappt i den jättemoskén som finns där. Nästa kort. Så vi undervisar där på utposten i Kreviljente. Och sen 1 oktober har vi då 3:e årgången där. Sen undervisar jag på 2 bibelskolor till. Dels är det EBSE, och sen har jag också en utpost i Alicante från seminariet. Allt det här är under seminariet. Som den 11:e brukar vi säga. Den 11 november 2011 så tog regeringen i Madrid, det var det sista som Zapatero Rodriguez gjorde, erkände 4 bibelseminarier som fakultet. Så att det är fakultet, det får alltså, de har grado när de går ut, om de har grunden rätt så att säga. Man måste ha bachillerato för att kunna få grado då. Men nästa. Marie-Louise, hon skickade iväg en sån här skokartong. Det är julklappar som man skickar iväg. Ni hörde att ni gärna får hjälpa till här med en liten utgångsgåva. Det var 31 000 från Spanien, 31 eller 33 000 ungefär julklappar vi skickade förra året från olika församlingar. Och där på kortet så har Marie-Louise hennes present som kom fram i Rumänien där då. En rumänsk flicka som fick hennes julklapp. Och jag tog ett kort på det. Det är hon som lever lovsången i Krevigente. Så satte jag affischen och tog ett kort på henne. Nu har jag fått nyheter. Nästa kort då. Från Francisco igår tror jag då. Han på ett e-mail där han säger att han... Det är så här att vi försöker gå ut med de här julklapparna också i samhället nu. Jag har sagt vi ska försöka få ut det i samhället och kontakt med samhället. Det är inte så lätt att få kontakt med samhället. När jag var i Villa Sjö så gjorde jag en tidning under 8 år. Och då fick jag ju träffa alla politiker och alla affärsmän och sånt där. Men det gäller att hitta nycklar ut. Och då har jag sagt vi ska försöka med de här... Och han sa att det verkar gå väldigt bra. Han har fått många fina kontakter nu när jag har varit här i Sverige den här sista veckan. I Tres Cantos i Madrid har de hållit på i 6 år. Och de får in 770 julklappar där nu från hela samhället. Och speciellt från en engelsk skola. 500 från en skola. Därför att alla barnen gör en julklapp var. Ja, så att be för oss. Det här är liksom lite information om vad vi håller på med just nu. Tack. Då kan vi. Ja, jag ska nämna någonting före här nu om Jesaja bok. Men innan det så ska jag läsa, ge dig en tanke här. Matteus 25. Nu får jag läsa här tror jag ur Levande Bibeln. Ni vet att ibland så vill man se saker från ett annat håll. Så i augusti när jag var hemma så sa jag, nu ska jag läsa hela Jesaja-boken. Men jag ska läsa det ur Levande Boken så att jag får liksom en annan vinkel på det hela. Och jag liksom kan... Och därför ska jag ge en liten predikan över Jesaja-boken. Men jag läser här nu då att himmelriket kan illustreras med berättelsen om 10 brudtärnor. Som tog sina lampor och gick för att möta brudgummen. Men bara 5 av dem var kloka nog att fylla sina lampor med olja. Medan de andra 5 var tanklösa och glömde det. Ni ser här. 10 brudtärnor. Alla var brudtärnor. Alla hade samma uppdrag. De väntade på brudgummen. Alla hade samma utrustning. Sina lampor. Alla gick ut för att möta brudgummen. Ändå var det bara 5 som var kloka och 5 som inte var kloka. Och sen så är det någonting som påverkar mig lite. Det är att alla somnar. Alla somnar. Och ibland får jag nypa mig själv. Och jag tänker här. 1985 var det 800 missionärer ute bara från pingströrelsen i Sverige. Nu är de 166 tror jag det var sista statistiken eller något sånt där. Eller 169 när jag var inne sista gången. Men det är alltså från 800 till 169. I de flesta rörelserna, vi i Sverige, det liksom går lite bakåt. Det är så skönt att bara ta det lugnt. Och man nästan riktigt somnar in, vet du. Alla de här brudtärnorna somnade in för det blev midnatt. Det var mörkt och det var svårt. Och ibland undrar jag, vi får se till så vi inte somnar till för hårt. Och att vi har olja i lamporna, eller hur? Att vi är redo när brudgummen kommer. Profeten Jesaja anses vara evangelisten bland profeterna. Han... levde 700-talet före Kristus, 750 före Kristus. Han fick vara den som såg in vem Messias är. Han såg tydligt Messias kungen som skulle komma. Men framförallt så var han ju den som såg den lidande Messias. Jesaja 53. Han som bar våra synder, våra sjukdomar upp på korsets trä. Han hade en klar och tydlig vision. Och sen i slutet av Jesaja får vi se en tydlig bild av Guds riket när det kommer. Herren frälsar betyder Jesaja. Herren frälsar. Han är den som frälser. Herren. Det var själva ordet Jesaja proklamerar ut till oss. Det är en profet som Gud väcker upp, inte bara för Israel utan för hela världen. Han talar tydligt till alla nationer om vad Gud vill. Det börjar så här att Gud är väldigt arg. Hur kan det komma sig att han är Israels Gud och de inte förstår vem man är? Tänk dig en man och en hustru, och hustrun inte skulle känna sin man. Det skulle väl vara hemskt. Så här står det i vers 3, 1 och 3. Till och med djuren, åsnan och oxen känner till vem som äger den. Den krubbar de äter ur och uppskattar den vård de får. Men mitt folk Israel gör det inte. Det hjälper inte vad jag än gör för dem. Det bryr sig ändå inte om det. Tänk om Gud gör en massa för Holsby och folket här. Han ger sin enda son för att dö för dem på Golgata. Och så bryr man sig inte om Guds kärlek och Guds utsträckta arm. Blir inte Gud lite skamsen och arg då till slut? Han säger till dem, ja men till och med en åsna vet vem som äger honom. Till och med en oxe vet vad han ska gå och äta sitt hö och sin mat. Och vet vem som ger honom maten. Men ni, vet ni vem som är er herre och er frälsare? Jesaja får en kallelse. Han ser Guds helighet. En syn som kommer att följa honom. Han får ett uppdrag. Det står så här att han får se serafiner. Helig, helig är Herren, härskarornas Gud. Hela jorden är full av hans härlighet. Nu måste jag nämna lite bara här. Keruberna, vet du. Lucifer var en kerub en gång i tiden som blev Satan. Men det står om keruberna i Hesekiel 1. Och det står om keruberna att rätt vad det är så springer de är som blixtar. Om du läser det så står det om blixtar. Tuff, tuff. Det är det att keruberna de trivs så bra i Guds närhet så de vill inte försvinna. Så när Gud ger dem ett uppdrag så sticker de iväg, boom, gör uppdraget så kommer de tillbaka med en enda gång. Och när de kommer in inför Guds ansikte där så säger de, helig, 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 Herren Gud allsmäktig. Alltså de springer iväg på sina uppdrag som en blixt. De vill inte vara borta från Guds närvaro, de måste vara där. Och när de kommer in bara, helig, helig, helig. Det är liksom bara svaret att se Gud, det. De bara ropar, helig, helig, helig. Det är så underbart att vara i Guds närvaro. Så de vill alltid vara där. Och de vill aldrig gå därifrån. Vilken skillnad på Israels folk. Och serafiner och keruber och de som står inför Herren. De vill inte komma därifrån. Och andra vill inte gå in där. En del tycker det är att, ja men skulle vi sjunga lovsånger? De hade väl i templet, vi tar 2 timmar var. Så det var vad David hade sagt. De här keruberna, de står där 24 timmar om dygnet. 7 dagar i veckan. 365 dagar om året. De ville inte lämna platsen för någon annan alls. De sköter lovsången och tillber den själva. De vill vara där i Guds närvaro. Det talar lite om vilken klass det är på dem. Vem ska jag sända, säger Gud. Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, säger Jesaja, här är jag, sänd mig. Och jag tänker, vad fick han för uppdrag? Det står här i vers 9-10 står det. Han sa, gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte fatta. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade. Tänk er då liksom få predika för ett folk som inte vill höra. Det är jobbigt ibland. Francisco ringde mig, han grät faktiskt i februari månad i år. Och sa, Johan kan du inte komma och hjälpa mig? Jag har lite svårt. Ja visst, sa jag. Och så blev det 6 söndagar, jag åkte dit. Och hjälpte honom lite till innan jag nu har flyttat till Creviente då, va? Det här var ju förspelet. Och det är ett samhälle, det är inte lätt. Han har varit där 8 år. Har det lite jobbigt. Och jag sa, Francisco, jag åker och ställer mig vid din sida. Jag ska hjälpa dig något år. Så att du kommer på fötter igen. Och det är därför jag är där nu. Men det kan vara jobbigt att predika för öron som inte hör. Och ögon som ser och ser men ändå inte vill se. Vet du hur Jesaja slutade sina dagar? Han fick ju vara med om en mäktig väckelse där. Mitt i alltihop så kommer assyrierna. Och assyrierna tar 10 stammar ifrån Israel och kör bort dem. Bort till Assyrien. Och sen kommer Assyrien tillbaks och så belägrar de Jerusalem. Och då är det Hiskias. Hiskia säger ni på svenska. Hiskia säger ni på svenska. Hiskia. Då är det Hiskia som regerar där. Och han går inför Gud med ett brev som Assyriens kung har skrivit. Att nu så ska de förgöra Jerusalem och alltingen. Då står Jesaja upp och säger. Var inte rädd för honom. Säger Jesaja. På samma väg som han har kommit in så ska han försvinna. För han ska höra bud ifrån Nineve, och han kommer att åka dit och han kommer att bli dödad i Nineve, säger Jesaja. Så var inte rädd för honom. Har du tänkt på hur änglarna ser ut och hur starka de är? Änglar. Det finns en änglavärld, eller hur? När Jesus föddes så sjöng änglarna. När han hade varit i öknen så kom en ängel och styrkte honom efter 40 dagar. När han är i Getsemane så kommer en ängel. Men vid Golgata var ingen ängel. Men kan du tänka dig, en ängel står det som kommer till Jerusalem och går ut på Hiskias tid. Och en ängel dödar 185 000 soldater för Assyrien på en enda natt. En ängel, han har kraft. Det var vad som hände. Och kungen från Assyrien flyr bort. Och det är Jesaja som står mitt i allt det här också då. Han var ju en prins där i Jerusalem. Så han var ju en viktig person, Jesaja. Och så var han gift med en profetissa. Han hade fått 2 söner. Den första sonen kallar han så här, Maharshalal Hashbash. Ja, en av sönerna. Första sonen han fick. Maharshalal Hashbash, kom här nu. Maharshalal Hashbash, gå ner till söndagsskolan. Eller till hjälteskolan. Vad betyder Maharshalal Hashbash? Rovet hastar, bytet skynda. Och det var Gud som sa det, att du ska kalla honom så. Gå in till profetissan, sa han. Du ska få en son. Och det också var på Ahas tid, det var innan Hiskia. Och det var också assyrierna som kom och ställde till problem för dem. För, ja, det var egentligen Syrien och Israel som hade slått sig ihop. Och då så säger Gud så här: du Jesaja och dina söner, ni ska vara tecken. Ni ska vara tecken för hela folket. Så det är därför de är tecken. Och Jesaja var den som fick stå där jämte Hiskia och hjälpa honom. Så att de vann kriget genom att de inte gjorde någonting. De bara förtröstade på Gud och trodde på Gud. Och sedan efter det så blir Hiskia sjuk. Och Hiskia går inför Gud och säger: ja men Gud, du ser väl, jag är kung Hiskia. Jag har ju tjänat dig bland allt det här folket. Jag har inte burit mig illa åt. Jag vill inte dö alla redan. Varför säger du att jag ska dö? Jag vill leva lite mer. Och då säger Gud: okej då, Jesaja, stick iväg till Hiskia. Gör en fikonkaka. Lägg det på hans sår och hans problem. Och så får Hiskia 15 år till. Och det är profeten Jesaja, Herren frälsar, som han heter. Han kom dit och Herren frälsar Hiskia och ger honom 15 år till. Är det bra att Gud frälsar ibland, eller är det bättre att Guds vilja får ske? Ja, det kan man fråga sig ibland. För vet ni vad som hände under de här 15 åren då? Då föddes Manasses. Hiskia födde Manasse. Och vem är Manasse? Ja, det är Hiskias son. Han som blev kung efter Hiskia. För han fick 15 år. Efter 3 år så föddes Manasse, tror jag det var. Så han var 12 år när pappa dog. Så blev han kung. Och det har aldrig någonsin i hela judahistoria haft en sån gudlös kung. Han levde 55 år. Regera 55 år. Alltså jag menar, 40 år är ju lång tid det, som David och Saul. Men han regerade 55 år. Och han dödade Herrens profeter. Jesaja gömde sig i en stock, heter det. Det står i Talmud, inte i Bibeln, men i Talmud. Det står att han gömde sig i en stock. Och när Manasse fick reda på det så sa det: såga sönder den! Så de tror att det är Jesaja som blev söndersågad. Ni kan läsa det i Hebreerbrevet 11. Att en del blev förföljda och söndersågade för Herrens namns skull. Och det menar man, det var Jesaja det. Och det var den här Manasses. Däremot så verkade det som han omvände sig det allra sista. Men han hade ju introducerat all avgudadyrkan och allt elände och tofet och... Alltså man dödade barnen upp till ett par års ålder och skickade det till Marduk i elden och brände upp barnen. Och allt det här det gjorde Manasse. Helt fruktansvärt. Så det kanske hade varit bättre att Hiskia hade dött innan, så hade de sluppit den där kungen Manasses. Gud är arg på avgudarna. Det ser man i Jesaja bok. De första 39 kapitlerna ser vi hur Gud är med och frälser juda då ifrån alla olika elände. Men i kapitel 40 så börjar det med att trösta mitt folk. Det är vad vi kallar trösteboken. Och det är någonting som Jesaja alltid kommer tillbaks till. Jesaja 44:9 säger: avgudamakarna är ingenting, säger han. Avguderiet. I Spanien har vi någonting som heter avguderi. Vi har mycket helgon. Vi har jungfru Maria. Det är någonting i Bibeln som säger så här: Gud förbjuder kontakt med de döda. Det finns många bibelverser och det står att man får kontakt med demoner och inte med de här människorna. Och Jesaja säger det också, jag läste det häromdagen, men jag ska inte gå in. Men det här med att försöka kontakta med de döda eller ha avgudar och så här, det gör att vi kommer i kontakt med andra makter. Och bara för att man gör det lite religiöst eller gör det lite kristet, ja, du ska be till dina Santa Teresa i Calcutta nu, som har kommit den sista här nu då. För det var 1800 helgon nu sist, tror jag det var. Och det blir mer och mer. När man försöker att kontakta med de döda så kommer man i kontakt med människor. Jag har sett det i Spanien. Människor som verkligen blir lite fnurriga. Gud har förbjudit kontakten med de döda. Eller med Jungfru Maria eller sånt där. De ser olika visioner om Jungfru Maria. Jag bara talar om för er, Gud har förbjudit det här. Gud har förbjudit det. Och Jesaja är solklar med det här. Och inga avgudar, inga pengar. Det heter att pengarna är avguden. Sveriges stora avgud är pengarna. Man kan inte lyssna på regeringen utan att, jaha, vi har ett problem här med narkotika och problem. Vi avsätter si och så många hundra miljoner så ska, ja, då har vi inget problem med narkomanerna mer. Är det inte så? Det låter så i alla fall när regeringen tar ett ut. Pengar ska liksom lösa allting. Med pengar kan du köpa ett hus, men du kan inte köpa ett hem. Exempelvis. Du kan köpa rehabiliteringscenter och sånt här, men det betyder ju inte att de här människorna blir befriade från sin narkotikapåverkan. Eller hur? Alltså pengar kan göra vissa saker. Du kan köpa medicin. Du kan köpa läkare, men du kan inte köpa din hälsa. Där krävs ett Guds ingripande, eller hur? Gustav var det, va? Jag minns inte vad du hette, men där Gud griper in. Jesaja 35 står det i vers 5. När han kommer ska han öppna de blindas ögon och de dövas öron. Den som är lam ska kunna hoppa som en hjort och det som inte kan tala ska ropa och sjunga. Vers 5 och 6. Ja, när han kommer. Jesus kommer med makt och auktoritet och han kan förändra livssituationer. Jag har satsat 40 år av mitt liv i Spanien och predikat evangelium om Jesus Kristus. Och på plats efter plats har jag sett att han förändrar människoliv. Och ni nämnde om Gudrun här. Jag lärde känna Gudrun i Torrevieja när hon kom in i en rullstol. Hade suttit där i 17-18 år som sagt var. Och vi började tala om det här med second hand arbeten som vi har haft runt omkring. Men en dag så säger Gud till henne, nu ska du stå upp. Och så sprang hon hela Mattastranden som är en 10 kilometer, 20 kilometer fram och tillbaka. Sprang hon bara på en liten stund så här. Det är märkligt, va? För de sa till henne det där att, ja men, du som inte har gått, du som inte har rört dig, du måste ju liksom få lite uppvärmning först. Och sen så ska du, man får ju ont i benen och värk och allting ändå om man springer för mycket. Hon sprang 20 kilometer och hade inget problem. Och sa, jaså, sa hon, det visste jag inte. Det kanske man skulle ha gjort. Uppvärmning innan. Nu tackar hon Gud varje dag för att hon, både morgon och middag och kväll som hon säger, eller hur Kristina? För att hon kan gå och springa. Men det är de här avgudarna som distraherar människorna från att se vem Gud är. Gud är arg på avgudarna. Gud är arg därför att det är andra som tar uppmärksamheten. Folk kan inte se honom. Ibland undrar jag, varför kan inte Gud, människorna se Gud? Jag menar, vi har skapelsen, vi ser träden, vi ser djuren. Vi ser, jag har en farbror Olle som Karlsén här ute då i Skirö. Han är död, han flyttar in till Vete. Han kapar av här, vet du, muskeln den här i benen. Så att han kunde inte använda tummen. Han talade till mig, Johan, du måste förstå vad en tumme betyder. De tog muskelvävnaden, tror jag, från benet och satte in här. Och han var helt alltså, vad en tumme kan göra. Försök att leva utan en tumme, sa han. Och se hur det är. Han var så tacksam att han hade fått sin tumme tillbaks. Och vad en tumme kunde göra. En del blir fascinerade över ögonen och vår syn. Det här talar väl om att det finns en skapare. Alltså om jag ser en tavla så förstår jag ju att det är någon som har gjort den där tavlan. Och när jag ser skapelsen så måste jag ju förstå att det finns en skapare, eller hur? Jag menar, man måste inte läsa djupt i Bibeln för att förstå att Gud säger att judarna i slutet av historien innan Jesus kommer tillbaks ska komma tillbaks från alla länder i hela världen tillbaks till Israel. Det står i Hesekiel 36 att alla berg i Israel kommer att vara öken och så ska de bli beklädda med träd och de gamla städerna ska byggas upp. Jag var nere i november 2014. Jag tycker själva bara staten Israel, det bara skriker ut som över hela världen och säger Jesus kommer snart. Att Gud är historiens Gud. Hur kan man vara så blind så man inte ser skaparen i skapelsen? Så man inte ser hur Gud verkar i historien. Han säger vad han ska göra. Gud utmanar avgudarna. Jag tror det är 40 och 6. Det börjar så här att Gud utmanar. Han säger förkunna ett budskap. Vilket budskap ska jag ropa ut, frågar jag. Ropa ut. Han går in och säger så här. Ni avgudar. Förkunna framtiden nu. Så ska generationer framåt veta om det var sant det ni sa. Men nu ska jag, säger Herren. Nu ska jag förklara för er vad framtiden kommer att bli. Och så ska ni veta vem som är Gud. Om det är avgudarna eller om det är jag. Så går Gud ut i Jesaja. Och så säger han. Nu ska jag tala om för er vad som ska hända. Och så säger han bland annat så här. Det ska komma en kung som heter Kyros. Det står i Jesaja 44 och 28. Eller Kores eller Kyros. När jag säger om Kores står det här. Han är min herde. Ska han göra precis som jag säger. Och Jerusalem ska bli återuppbyggt och templet upprättat. För det är jag som har sagt det. Det här 45 och 1. Det här är Herrens budskap till Kores, Guds morde. Ja, men Jesaja, templet står ju där, sa Salmos tempel. Vi går ju dit varenda dag. Varför står det att det ska komma en kung som ska säga att templet ska bli återuppbyggt? Jesaja, du håller på och pratar dumheter. Men Jesaja säger, ni ska bli bortförda i fångenskap av babylonierna. Babylonier, vilka är babylonierna? Vet du vad? Därför att det var assyrierna som regerade på Jesaja tid. Det här var någonting som skulle hända 200 år framåt i tiden. Vem kan veta att Kores skulle födas 200 år innan? Det är därför det finns folk som inte tror på Bibeln och de säger, ja men det där kan inte Jesaja ha sagt. Det måste vara en deutero-Jesaja. Falskt. De har hittat Jesaja-rullarna 200 år före Kristus exempelvis. Som finns där nere i Jerusalem i den här kupolen, vet ni, där. i Qumran-rullarna och så. Och det är en enda Jesaja alltihop. Och han fick säga då: jag utmanar era avgudar. Utmanar er alla folk. Jag är Herren, Gud. Jag ska tala om för er vad som ska hända i framtiden. I Jesaja 64, 65 och 66. Vet du vad det står där? Att vargar och lamm ska beta gräs tillsammans. Lejonen ska beta gräs. Den som dör ung, han blir 100 år gammal. I tusenårsriket då, va? Jesaja har till och med pratat om framtiden, det som vi ännu inte har upplevt. Och varför talar Herren så här? Jo, för att ni ska veta vem som är Gud. Vem är Gud i himlen? Vem har makten? Vet du vem som har makten? Bryr du dig om honom? Åsnan bryr sig i alla fall om sin herre, för han, åsnan får sin mat av sin herre. Och du, bryr du dig om Gud? Gud kallar, så att säga, genom Jesaja på vår uppmärksamhet och säger: jag är den som frälser. Herren är den som frälser. Och jag finns i Hållsby. Och om du inte vet vem jag är, så kan jag tala om för dig att jag är den som är skaparguden, som har gjort allt. Jag har gjort dig. Jag har gjort hela skapelsen. Jag har gjort Israel. Jag kallade Abraham, Isak och Jakob. Jag formade en nation för att Messias skulle föda genom den nationen. Och därför att de var inte rättfärdiga, så spridde jag dem ut över hela världen. Men innan Messias kommer, för han ska ha ett folk när han kommer, så ska jag samla dem från hela världen. Inte för deras skull, står det i Hesekiel 36. Inte för deras skull. För de vanärade mitt namn, vart de än kom runt jorden. Men jag gör det för mitt stora och heliga namns skull. Och jag kommer att uppenbara och visa att jag är Herren, jag är frälsaren. Och bland annat det här, Kores. Helt plötsligt så nämner Jesaja att jag ska uppresa Kores, Guds moder. Vet du vem Kores är? Är det någon av er som vet vem Kores är? Kyros. Har ni hört talas om honom någon gång? Det har funnits olika världsimperier. Ett var Babylonien. Babylonien var ett Nabukadnessar. Har ni hört talas om honom? Han fördärvade alltså templet i Israel, Nabukadnessar. Och därför så säger man, med honom så börjar hedningarnas tidsålder. Och efter det här så kom Perserriket. Har ni hört talas om Perserriket? Perserna, de tog hela den då kända världen. Och den första kungen de hade, han hette Kyros. Han tog Babylonien. Och när han intog det här riket, så ville han ju bli god vän med alla människor. Och bland annat så ville han bli god vän med judarna också. Så att han bestämde att templet skulle bli återuppbyggt. Och Jesaja hade profeterat och sagt att templet kommer att vara nedbrytt 70 år. Och precis 70 år efter, på dagen, så blir templet återinvigt. Och det var ju profetiskt förutsagt. Och det här visar att Gud vet allt om när du ska bli född. Om vi säger, vi här nu, vi har ett ansikte, men när vi uppstår en gång, vilket ansikte kommer vi att ha i uppståndelsen? Om du tar ett foto på mig när jag är 5 år, eller när jag är 20 år, eller när jag är 35 år, eller när jag är 50 år, eller när jag är 70, eller hur gammal jag nu blir. Jag menar, när jag var yngre så hade jag hår, jag hade inte glasögon. Men ska vi känna igen varandra när vi i himmelen? Ska vi känna igen varandra? Vi kommer att ha perfekt kunskap om varandra. Och allt det där förgängliga kommer att fördärvas. Men Gud vet precis vem du och jag är. Och vi kommer också lära känna varandra. Den begränsningen vi har i den här kroppen och kunskap och allting kommer att försvinna i den kommande världen. Gud kan förutsäga Messias och slutet och den nya Jerusalems härlighet. Det är vad vi har i Jesaja bok. Jerusalems kommande härlighet kommer från kapitel 60 och till slutet. Och där får vi liksom se in i att den här mannen Jesaja fick se in i slutet. Gud ger oss som sitt folk en framtid och ett hopp. Jag vill bara nämna för dig att det problem vi har, det är synden. Jag ska inte gå in på alla detaljer för det har inte tid till det. Men det problem vi har är synden. Synden är det som skiljer dig och mig från Gud. Inte synderna, utan synden som bor i oss. Ett äppelträd ger äpplen. Ett päronträd ger päron. En syndare, han gör synder. Hur ska vi då förändra så att jag gör goda gärningar istället för onda gärningar? Hänger du med? Vad måste Gud göra? Han måste föda oss på nytt. Han måste göra oss till nya skapelser i Kristus. Han måste förändra vår natur. Och vet du, du och jag kan inte förändra vår natur. Jesaja, Herren frälsar. Han talar om en Messias som ska bära våra sjukdomar, som ska bära vår synd upp på Golgata. Varför ska han göra det? Därför att vi måste födas på nytt. Nikodemus sa, ska jag gå in i min moders liv en andra gång? När Jesus sa, du förstår inte det här. Det som är fött av kött, det är kött. Men det som är fött av anden är ande. Här måste det till något radikalt och djupt. För att komma in i Guds rike så måste man födas in i Guds rike. Precis som i Sveriges rike så hade du en pappa och mamma. Du föddes in i Sveriges rike. Så är det också i Guds rike. När vi ska födas, vi föds in i Guds rike. Den heliga ande är det som gör det. Maria blir gravid genom heliga ande. Och hon födde fram Jesusbarnet. Den heliga ande vill också göra så att du och jag, så att säga, får, ska man säga, embryot till den nya skapelsen i oss. Genom Guds ord så föds tro. Det heter det i Petrusbrevet 1 att det är den säd som kommer in i oss är Guds ord, Guds eviga ord. Och därför är det så viktigt med Bibeln. Och jag vill stryka under, läs Bibeln. Läs Guds ord. Ta reda på vad det står i bibelordet. Inte bara en vers här och en vers där. Utan sätt dig ner och läs en hel bok. En gång, två gånger, tre gånger. Och försök förstå vad är det som sägs i den här boken. 66 böcker finns det i Bibeln. Och det är väl inte så svårt att sätta sig och säga. Vad vill den här profeten säga? Vad är det han är ute efter? Men Guds ord är det som skapar tro, frälsande tro i oss. Och då föds vi på nytt in i Guds rike. Och vi kommer in under Guds härlighet och Guds makt. Synden hade rövat härligheten från Gud från oss. Jag brukar tala om de här lamporna. När de är släckta så kan vi se allt som finns inuti dem. Adam och Eva sa, vi är ju nakna. Och det hade de inte varit innan. Därför att det heter att Gud klär sig i ljus. Det heter om Jesus på ett förklaringsberget. Att hans kläder blev så vita så att ingen kalkare kunde göra dem så vita. Står det, för att det strålade ut någonting. Därför vi är klädda av Guds härlighet. Och vi är inte nakna. Utan det förlorar vi. Guds härlighet förlorar vi. Det är det Jesus har kommit för att du ska få tillbaks Guds härlighet i din ande och i din själ. Det finns en plats i det som bara Gud kan fylla. En gång i Castellón hade jag en kvinna som kom till mig. Hon var 15 år när hon gifte sig. Hon sa, jag gifte mig för att min pappa dog när jag var 14 år. Och det blev så tomt i mig. Det blev så tomt. Och då tänkte jag, om jag gifte mig så fyller jag tomrummet. Och så gifte hon sig. Och det var bra i några veckor, några månader. Och sen så tänkte jag, nej men om jag får ett barn, då fyller jag tomrummet. Och så fick hon sin första son, Rafael. Och det var bra ett litet tag. Men sen så blev det tomt igen. Och då tänkte hon, om jag får en son till. Och då fick hon en andra son. Men det blev ändå så tomt där inne. Och det finns en plats i människan, i vår ande, som bara kan fyllas av Gud. Det finns evighet i oss. Och bara den evige själv kan fylla den platsen i oss. I templet så var det förgården, det heliga och det allra heligaste. Och i det allra heligaste så var det bara Gud. Det fanns bara plats för Gud där. Översteprästen fick gå in en gång om året. Men annars så var det Gud. Så är det i vår innersta värld. Du kan försöka fylla det med saker, med händelser, med människor. Allt möjligt. Men det finns en plats i dig som bara Gud ska fylla. Och därför kallar Gud på dig. Jag vill fylla den platsen, säger Gud. Och därför har du kommit hit den här förmiddagen. För Gud vill säga, jag vill fylla den där platsen i dig. Och det är bara jag, den helige, den evige, som kan fylla den där platsen i dig. Och när hon blev kristen, den här kvinnan, då sa hon, nu har jag äntligen hittat hem. Nu har jag äntligen fått in i mig det jag vill, det jag kände att jag behövde. Guds härlighet ska komma in i oss. Vill du hälsa honom välkommen? Vill du att Herren frälser och fyller dig och dina behov? Vi ska be här ett litet ögonblick. Är det någon här som inte är frälst, som vill bli frälst? Räck upp din hand och säg, jag vill bli frälst här den här morgonen. Jag vill ta emot Jesus. Då får du räcka upp din hand nu. Det är ju frågan om mycket mer än bara en handuppräckning. Men jag vill bara att du ska ge en bekännelse. Det är väldigt viktigt med en bekännelse. Är det någon som vill ta steget och säga, Jesus, jag vill ha med dig att göra. Räck upp din hand. Då visar du att du, här är jag. Sänd mig. Kom till mig. Fyll mig. Kära Herre, jag tackar dig att du har kallat oss. Därför att du har all makt i himlen och på jorden. Och för den skull har du sagt att vi ska gå ut och predika evangelium. För du, Herre, är den som frälsar. Jesus namnet är det som säger att han frälser. Precis som Jesaja namnet kommer från samma rot, Herre. Herren frälsar. Vi tackar dig, Herre, att vi får kalla på dig Jesus Kristus. Och veta att du är den som är frälsaren. Du är den Messias som skulle komma för att upprätta Guds rike ibland oss. Tack Herre att den frid du ger kan ingen röva bort ifrån oss. Utan det är en evig frid som bor i våra hjärtan. Tack Herre att du har gett oss en framtid och ett hopp. Du har sagt att det finns många boningar i min faders hus. Och om det inte så skulle vara så går jag och förbereder många boningar. Det är boningar åter, säger Herren. Tack Herre att du Herre har visat att det finns ett hem för oss. En framtid som du har berett åt alla de som tror på dig. Tack Herre Jesus. Att du väcker vår ande så att vi också kan se dig. Mitt i naturen, mitt i historien. Mitt i församlingen är du Herre och Gud. Tack Herre att du har uppdrag till Holsbyförsamlingen. Och tack Herre att en helig ande talar. Och du har sagt att förhärda inte era hjärtan så att ni inte hör när den helige ande talar mitt i församlingen. Tack Herre att du har uppdrag till ungdomar som ska gå ut härifrån den här församlingen. Herre, du vill låta människor som kommer in här i daglediga eller i olika samlingar att de ska kunna höra Herren tala på den här platsen. Och att de ska kunna besvara och bejaka den här kallelsen. Precis som Jesaja kunde säga, Herre jag, Herre, sänd mig. Att det kan finnas människor här i Holsby som är villiga att säga så. Villiga att lyda, villiga att gå. Tack Herre, i Jesu namn. Amen.